Välkommen till På tal om marknadsföring. I den här podden träffar du mig, Frida Widesjö och Pernilla Kisch. Tillsammans snackar vi om allt det där som rör att sticka ut ur bruset, hitta de återvärda leadsen, göra karriär och mycket mer.
Ja, varmt välkomna. Ännu ett poddavsnitt. Underbart.
Ja, ja, nummer två för hösten nu.
Mm. Hur är det läget, Frida? Är du fortfarande lite trött och förvirrad eller har du landat lite mer?
Men jag tycker ändå jag har... Jag är tillbaka. Det tog en vecka liksom. Och sen så känns det som man har jobbat i hur länge som helst. Och att allt är precis som det ska vara. Mm. Så att ja. Nej, men det är nog bra. Man ska ge sig själv den där veckan. Och sen så bara falla allting på plats igen. Så det är rätt så skönt den här veckan tycker jag.
Gott nu, att höra.
Nu rullar det på.
Men det gör ju det. Nu är det liksom andra veckan som jag jobbar. Och... eller för mig är det faktiskt tredje veckan ju. Och denna veckan så börjar ju våra säljtrainier på riktigt då. De går in i sitt fokus på sälj. Så att, det ska bli jätteroligt. Det är alltid härligt varje höst när vi får välkomna en ny trainee-kull.
Verkligen. De har ju haft två veckor nu med rätt så här generella intron. Så nu, det blir kul att dra igång på riktigt med säljet.
De är så taggade på det. De bara väntar på att få hugga i.
Ja, vad roligt. Mm. Ja, men Pernilla, vad har du gjort annars denna veckan?
Jo, men denna veckan så har jag ju fått tillbaka lite kollegor. Mer kollegor i vårt team, lite marknadsförare och annat. Så det har varit jättekul att få synka lite med dem och ha lite uppstartsmöten och sådär. Sen har vi ju workshop också i vårt affärsområde då, den första. Eftersom vi gjorde den här omorganisationen och bildade nya affärsområden inför hösten. Så det är också väldigt, väldigt spännande tycker jag.
Kul, mycket uppstartar helt enkelt.
Mycket uppstartar.
Men du Pernilla, vet vad jag har tänkt på denna veckan? Nej. Ja, men det är vecka två och jag är tillbaka från semestern. Och det är såklart att innan man gick på semester hade man jättemycket tankar och planer inför hösten. Men nu sitter jag med det här att marknadsplan. Så, hur viktigt är en marknadsplan? Vad tycker du Pernilla?
Men alltså you tell me Frida, det är ju du som är marknadsföraren här.
Ja men du är försäljningschef, så du som försäljningschef, har du någon nytta av en marknadsplan? Tycker du det är värdeskapande för dig?
Jo men alltså det är klart man vill ju veta vad marknad planerar att göra. Alltså lite såhär de stora penseldragen, för som säljare vill man ju såklart liksom alltid att det ska finnas massa bra grejer på webben. Liksom att den ska vara så här krispig och härlig uppdaterad med det senaste referenscaset eller vad det nu kan vara. Mm. Så det är klart att man liksom går och undrar lite. Jaha, men när kommer det upp och man kanske har lämnat förslag på saker och så. Mm. Inte minst event vill man ju veta vad som ligger framför där. Där kan ju potentiellt komma in lite härliga leads liksom. Kunder att snacka med. Så det är väl viktigt. Men samtidigt så... Under den tiden jag har varit på Exitec så har vi gjort marknadsplaner. Men det känns som att de aldrig har hållit mer än liksom, jag vet inte, ett kvartal max. Sen händer det så mycket hos oss.
Men jag tycker att vi jobbar ju väldigt så här, jag menar, marketingmässigt om man ska använda det ordet. Liksom att, att när vi, om vi planerar ett event, då är det ju väldigt, väldigt sällan det liksom kommer från marknad enbart. Då är det oftast i samsyn med att vi har ett leadsbehov inom ett område. Eller vi ser ett stort behov av inspiration hos våra kunder inom något visst område. Och går ut efter det. Och det kan jag känna att just när man, om man planerar. Att man lägger så himla mycket tid på planering. Vi ska göra de här aktiviteterna. Att om man då blir för låst vid den planen. Att man inte kan röra sig agilt med hur saker förändras. För det rör sig snabbare än någonsin liksom att, att behov förändras hela tiden. Så jag vet inte, jag känner att vi har ju jobbat ett tag med det här med OKR. Att ha liksom objectives and key results. Det är ju ett arbetssätt då. Som vi har i hela organisationen. Och jag har varit skeptisk mot sättet att jobba. Och fall man behöver en mer specifik marknadsplan än det kanske. För just OKR-arbete utgår ifrån att man har kanske låt säga tre stycken stora fokusområden. Utöver do your job. Som till exempel är att hålla webben uppdaterad och sådär. Det behöver ju egentligen inte ligga med en plan. För det är ju en del av vårt vardagliga arbete. Att den alltid ska vara bra. Så jag tycker det börjar bli rätt så käckt. Jag har tänkt på den delen. Liksom att kan man liksom pensionera den gamla marknadsplanen. Till fördel av större fokusblock. Låt säga. Till exempel. När vi pratar liksom vår marknadsföring i Norge nu då. Då tänker jag ju mig att vi borde ha tre stora fokusområden i höst där det dels är liksom ett produktområde som är jätteviktigt just nu. Det ska vara ett extra fokusområde för oss. Vi, i och med att vi går in på en ny marknad, så behöver vi introducera oss för de kunderna vi har i Norge som vi inte hade innan. På ett mycket mer aktivt sätt. Mycket fokus på kunden. Och sen behöver vi fokusera på vår webb och få en trafikdrivande webb i Norge.
Just
det. Liksom, men då, om man har de stora penseldragen och sen bryter ner det, då känns det att det kanske är
marknadsplanen.
Precis. Men då blir det inte lika specifikt. Man har ju inte lika mycket hållpunkter att luta sig mot. Och man måste ju... Och jag kan tycka det är lite svårt. Jag är en väldigt så här, strukturerad person. Jag planerar gärna 2 månader i förväg exakta datum och planer på allting.
Ja, men jag tror det som är viktigt också, kanske det som ska ligga i marknadsplan, tänker jag, det är väl sånt som är också ganska långsiktigt och sånt som kanske inte, för de där OKR:en eller fokusområdena här och nu är ju kanske det som verkligen är så här top of mind, det är det som brinner lite, som du säger, något produktområde som måste pushas eller vad det är. Men däremot så har man ju kanske mycket annat också och som också kanske är mer varumärkesrelaterat och sånt som kanske ska ligga i någon typ av marknadsplan och som inte kanske spelar så stor roll om det görs nu eller om det görs liksom om 3 månader, men det ska göras för att det kommer generera saker på sikt liksom.
För en marknadsplan behöver inte vara aktiviteter, att det här ska göras. Det kan ju mer vara riktningar som vi borde röra oss mot och väldigt långsiktiga mål.
Men lite så tänker jag kanske.
Det tycker jag är väldigt intressant. Och om det är någon som lyssnar som vill dela med sig av sina åsikter kring marknadsplan versus andra sätt att planera, får ni jättegärna höra av er till mig och Pernilla. Jag tycker det är ett superintressant ämne. Speciellt jag som är en sån strukturmänniska. Jag såhär, älskar allt som har med planer att göra. Det är lite så motsägelsefullt för mig att vara så här, det här med plan kanske inte man behöver.
Du har blivit lite wild and crazy här, Frida. Du bara,
ja, jag känner det. Ja, exakt. Stick upp fingret i luften och se vad som händer. Men Pernilla, vi ska inte bara prata marknadsplan idag. Vi ska ju faktiskt ha med en gäst.
Ja, men det är riktigt. Vi har ju bjudit med oss Emelie Linheden idag som är marketing manager på Jonium.
Det stämmer.
Ja, och det verkar vara ett riktigt häftigt SaaS-bolag. Ett SaaS-bolag som säljer till SaaS-bolag och som har en tjänst som handlar om B2B subscription management. Det låter ju sjukt spännande.
Ja, alltså jag tycker det är väldigt intressant. Jag behövde faktiskt läsa lite innan jag helt hängde med på vad det var de gjorde. Men nu när jag har kollat in det så känns det ju väldigt uppenbart. Det handlar alltså om företag som använder alltså licensmetoden istället för att man har ett annat typ av betalsätt för sina kunder. Att man använder subscription method då. Och Jonium hjälper då SaaS-bolag och företag som har den här affärsmodellen att hålla koll på alla sina olika subscriptions. Så det var ju väldigt spännande. Jag har inte hört om en sån här typ av tjänst innan. Så det skulle bli kul att prata mer med Emelie om det. Men annars tycker jag det är väldigt intressant kring det här med SaaS. För som du sa, det är ett SaaS-bolag som säljer till ett SaaS-bolag. Och det är ju superhett med tech och SaaS-branschen just nu.
Ja, de har så mycket nätverk och de har så mycket event. Och ja, det händer så mycket där.
Verkligen.
Mm.
Det ska bli spännande. Men jag tycker att vi bjuder in Emelie.
Ja, men det gör vi. Vi snackar lite med henne.
Ja, välkommen Emelie.
Ja, men tack så mycket.
Hur känns det att vara med i podden?
Ja, men det känns jättekul. Alltså verkligen, jag har ju lyssnat på några poddavsnitt med er tidigare och de har ju varit intressanta, så att det är klart att det är roligt att få bli inbjuden och vara gäst här.
Vad roligt. Ja, vi tycker det är jättekul att du är här. Du sa ju innan vi drog igång här att detta är din första podd du är med i, där du är liksom huvudgästen.
Det är det, så att premiär.
Premiär. Underbart. Jättespännande.
Hur länge har du varit igång sen efter semestern?
Ja, men jag körde lite av och på semester, så att jag hade väl semester vecka 28, 29, 30 där, och sen har jag jobbat några dagar i veckan 31. Och 32 och så att jag har väl egentligen varit igång i 2 veckor redan, får jag väl säga, mer eller mindre.
Ja,
jag måste bara fråga där, för vi har ju pratat om semester så många gånger nu. Jag kände ju att min första vecka var ju en käftsmäll. Det var verkligen all in, möten och gasen i botten. Har du hittat nyckeln till att trappa upp till jobbet på ett bra sätt, Emelie?
Alltså jag känner väl att jag, eftersom jag inte har haft så där lång liksom sammanhängande semester och stängt av helt och hållet, Så nej, jag tror inte riktigt jag har något så här jättebra tips att ge, för att jag tror att jag gjorde min liksom to-do-lista innan jag gick på semestern, och sen så är det liksom ta tag i den när man kommer tillbaka. Så jag har inte upplevt det där liksom semesterkoman faktiskt.
Skönt, men har du känt att du har kunnat få återhämtning under semestern i sommar?
Ja, men absolut. Alltså jag har liksom varit ledig när jag har haft planerade saker. Jag är inte så här att jag vill liksom vila för vilandes skull, utan jag har varit iväg på Öland och Gotland med vänner och sen varit på lite andra så här små grejer, så att det tycker jag. Och sen valde jag ju de finaste solveckorna, så att det var ju helt fantastiskt.
Skönt.
Superhärligt. Aha, men Emelie, ska vi dra igång lite då? Jag tänkte på, vi har ju såklart tittat lite grann på vad du har gjort sedan tidigare och sådär. Och du har ju jobbat länge med sälj och marknadsföring riktat mot B2B. Mm. Och jag är lite nyfiken på, varför blev det marknadsföring som din karriär svängde mot? Är det liksom en tillfällighet, eller var det en medvetet val att du lämnade sälj och gick över till marknad?
Ja, men precis som era tidigare gäster så har ju flera stycken liksom säljbakgrunden, och sen har man gått över mot marketing. Och jag tror så här att jag pluggade ju marknadsföring på högskolan, och sen så flyttade jag till Stockholm, och mitt första jobb var på ett B2B leadgenereringsbolag med event som affärsplattform. Och då vet jag, när jag sökte det där jobbet så hette det liksom titeln någonting marketing, och då tänkte jag, nu ska jag jobba med marknadsföring. Men det visade ju sig att liksom majoriteten av det jobbet innehöll ju sälj, för det var ju att jag skulle få liksom deltagare till de här evenemangen. Och jag insåg ju att även ifall det var liksom både sälj och marknad, men shit, liksom sälj är ju riktigt kul, och jag var ganska bra på det också. Så då blev det liksom den banan. Men någonstans i mig har jag väl alltid känt att liksom så här, men jag vill liksom mer än bara sälj. Jag har liksom alltid varit den där som ger input till marketingorganisationen, eller vill vara med och skriva customer story fast det inte har varit min uppgift och sådär. Och då kände jag väl, när jag hade kommit in liksom i IT-branschen ett tag, att så här, men gud, det skulle vara kul att testa jobba på marketing. Och då fick jag liksom, då kom det en sån möjlighet, och då kände jag att nej, men nu hoppar jag på det här. Så att det var väl både att det passade just då, men också liksom att jag hade funderat på det ett tag, men ville väl liksom hitta rätt plats att komma in på.
Mm. Just det. Vad var ditt första marketingjobb någonstans då?
Det var ju, alltså mitt första helt renodlade marketingjobb var ju på ett globalt ERP-bolag. Så att det var ju egentligen direkt in i hetluften, och då var jag ju marknadsansvarig för en vertikal i Norden då. Så det var ju liksom, då hade jag ju bara jobbat på mindre bolag, och sen så kommer man in i den här liksom globala sammanhanget med liksom, ja, många interna stakeholders, och liksom hantera liksom större budget och större säljorganisation och liksom hela det här. Så att det var så jag rivstartade.
Ja, just det. Och då var det inom, var det också din första kontakt med IT-branschen då?
Nej, men det var det ju inte, utan jag har ju jobbat liksom med konsultmäkleri av IT-konsulter back in the days. Men sen så var ju jag också kundansvarig på ett SaaS-bolag där jag hade hand om befintliga kunder. Så det var ju liksom första egentligen så här med softwarebolag, om man säger. Det är ju ett SaaS-bolag som har en plattform för feedback management. Och där jobbade jag ju väldigt liksom marknadsnära, i och med att produkten riktade sig mot den typen av målgrupp. Så då var det ju liksom, men att det var då en renodlad säljroll. Så det var väl då jag fick liksom första så här, bara shit, så här, SaaS och IT. Och det är liksom, det är spännande, det känns framtiden.
Verkligen. Men den rollen du har nu som marknadschef, det är ju, du har ju jobbat på det här företaget i lite mer än ett och ett halvt år ungefär, va?
Ja, det är väl precis ett och ett halvt år nu, tror jag. Mm.
Kan inte du lite berätta lite mer om företaget? Och...
Jo, men precis. Nu gick ju jag liksom från globalt bolag in i en scale-up, och det var väl så här, ja, men det var ett jättemedvetet val, för jag kände väl någonstans att jag passar liksom bättre i små, medelstora miljöer där det händer mycket och det går snabbt och sådär. Så jag kom ju in på Junium som liksom första personen på marketing. Innan det hade vdn och liksom konsulter så skött det. Och Nej, men Union, vi vill liksom kaxigt säga att vi är SaaS-bolagens framtida ERP-bolag eller ERP-system. Så att det är väl liksom våra kunder och liksom, ja men de är ju SaaS och softwarebolag med abonnemangsbaserad affärsmodell. Och liksom alla som jobbar med subscription-baserad business vet ju att man, så här, man har olika produktstrukturer och prissättningar och avtalslängder, faktureringsfrekvenser och som ändras ofta, och det kan ju ofta inte de liksom klassiska systemen hantera. Det kan ju liksom fungera och hålla koll på när du har ett fåtal kundabonnemang, men i takt med att din kundbas ökar då så blir det mer komplext. Och många kommer ju till oss när de helt enkelt har glömt att skicka en faktura, eller när Excel-sheeten och hanteringen utanför liksom ekonomi och CRM-systemet växt till en stor administrativ klump, om man ska säga det kort.
Ja, just det.
Men spännande, det är ju jätte... Just IT-branschen är ju, det är väldigt spännande, det är mycket som händer och det finns ju väldigt många nya spännande företag. Utvecklar ni produkten själva på Union?
Ja, men det gör vi. Vi har vårat hacker-team sittande i Malmö faktiskt.
Just det. Det är ju väldigt, en väldigt het brand, den här tech-business och att jobba med marketing inom det. Vad är det som händer? Vad är det största som händer inom branschen nu, skulle du säga?
Oj, det händer ju så mycket. Det är ju, alltså, ja, vad händer inte, tänker jag. Nej, men liksom om man ser utifrån oss, så i och med att vår målgrupp är liksom andra SaaS-bolag, så växer ju vi med branschen. Så det är klart liksom att som scale-up handlar det ju om att liksom prioritera tid och resurser, och liksom, vi vill ju bli ett, om man ser utifrån marketing-synpunkt, liksom ett mini-brand på respektive av våra liksom geografiska marknader, och göra, vi har ju liksom ett footprint i Sverige och vi i övriga Norden delvis också, och nu har vi börjat ha kunder liksom i övriga Europa med, men där handlar det ju hela tiden om att liksom göra aktiviteterna i rätt tid och liksom lära känna målgruppen och liksom var ska vi nå in någonstans, och så är det väl säkert allmänt i SaaS-branschen liksom, att man allting händer så snabbt.
Verkligen. Men vad tror du är utmärkande just för att vara marknadschef och jobba med marknadsföring just kopplat till SaaS? Är det någonting som skiljer sig mot att jobba med andra typer av business-to-business marknadsföring?
Ja, alltså framförallt är ju liksom SaaS och den IT-branschen, om man säger, ofta är ju målgruppen väldigt digitala och engelsktalande, så man har ju liksom en fördel i det att man vet, det är liksom, det är en annan sak om du kanske riktar dig B2B mot liksom tung industri så, eller liksom så. Och så det har man ju såklart en fördel att mycket liksom är digitalt redan, och många förstår digitala verktyg som vi riktar oss mot och så vidare. Men det är ju också en utmaning då att hitta den kompetensen, för man behöver ju vara ganska skillad som marknadsförare inom SaaS, beroende på såklart hur komplex produkten är. Men det kan man ju se hos oss, är det ju lite sådär att vi har ju en ganska komplex produkt. Vi liknar ju kanske mer liksom komplexiteten i ett ERP än vad vi liknar liksom ett klassiskt SaaS-verktyg. Det gör ju också att man behöver ju såklart lite brain för att kunna formulera sitt budskap. Och man måste i alla fall förstå liksom det övergripande IT-terminologin och tekniken bakom. Och det är det jag tycker är spännande med liksom tech, B2B-marketing. Att man liksom hela tiden behöver lära sig nytt.
Just det. För om vi grottar lite då i det här eran tjänst som ni då själva kallar för en subscription hub för B2B-företag. Och du har varit inne här på det några gånger nu då, att det handlar om att få koll då på de här återkommande intäkterna i SaaS-bolagen. Och då nämnde du här att om man inte har då en subscription hub, hur gör man detta då?
Nej, men alltså de flesta idag som liksom kommer till oss, de har ju försökt hantera det antingen med sitt ekonomisystem eller med sitt CRM eller en blandning, och sen ofta något Excel-sheet liksom. Det är så det är, för att när man startar liksom som när man skalar upp, så tänker man kanske inte på hur komplext det blir när du får fler kunder och fler typer av produkter, prissättningar, faktureringsfrekvenser och så vidare, utan det upptäcker du först när det kanske har blivit lite mer avancerat, och det är då man kommer till oss. Så att det finns liksom, det är klart att det finns konkurrenter till oss med liksom globala spelare och sådär, men jag skulle säga att de flesta av våra kunder har ingen annan lösning innan. Det är liksom det vanligaste.
Mm. Ja, just det. Och hur ser marknaden ut då? Jag förstår det som att ni fokuserar på Norden och Benelux just nu, stämmer det?
Ja, men precis. Vi började ju liksom i såklart liksom Sverige då, vi svenskgrundade. Och när jag började för 1,5 år sedan, det var ungefär då vi tog in första kunderna utanför Sverige. Och då blev det ju naturligt att man gick till Norden. Sen startade vi vår andra hubb i Amsterdam. Och den hubben blev då naturligt att den började med Benelux. Men nu har vi också börjat kolla, liksom, vi gör bland annat research nu i UK. Så det blir ganska naturligt att det blir nästa. Och sen kommer det ju då, addar vi på fler marknader. Men vi kommer liksom inte öppna kontor i fler länder just nu i alla fall. Utan mer att Stockholm-hubben och Amsterdam-hubben kommer serva liksom europeiska marknaden.
Just det. Och hur ser ert marknadsteam ut då?
Ja, men det är inte så stort än så länge. Men vi är 3 stycken nu och vi kommer ha en fjärde som börjar på deltid här i september. Mm. Så att det är jag då och sen så har jag en marknadskoordinator. Sen så har jag precis håller på att omborda en kille som blir vår demand generation manager. Och då är ju tanken att han liksom har hand om demand generation för alla marknader. Och sen så har ju han då en marknadskoordinator som hjälper honom. Och sen så finns jag liksom med egentligen som både deras stöd men också som en corporate funktion. Mm. För tanken är ju att jag vill bygga min marknadsorganisation liksom att man ska ha liksom demand gen för en region och då blir det nu Europa. Och sen är ju tanken då att man ska kunna när man växer adda på då med mer specialister, typ kallar de marknadskoordinatorer. Det kanske blir en för Norden, en för DACH och så vidare. Och sen när vi expanderar då till USA, vilket är planen, att man gör liksom samma typ av organisation där. Det kan ju ändra sig på vägen. Och sen att man ska bygga på då med corporate funktioner, mer specialistroller som liksom PR och branding och sånt där. Men det kommer ju mycket längre fram, för just nu har vi inte behov av att ha det på heltid liksom. Mm. Så content till exempel använder jag ju en frilansare för.
Mm. Just det. Har ni gjort det sedan starten?
Content har vi faktiskt gjort sedan starten. Mm. Och vi har ganska mycket bra content skulle jag säga, men vi kanske inte har använt det i den utsträckningen vi kan. Så att mycket kommer handla om att strukturera upp vårt content, uppdatera det, återanvända det. Vad behöver vi skriva för nytt och så? För att det har vi, content är väl något som vi har gjort mycket liksom redan innan jag kom in.
Just det.
Jag tycker det är så intressant med content. För ofta när man pratar med marknadsförare så är det självklart att content är ju en del av ens arbete. Content är ju liksom hela grejen egentligen, att ha bra innehåll. Man behöver inspirera sin målgrupp. Och jag sitter alltid och tänker på det här. Vad är nästa grej? Så är tiden för stora guider förbi? Ja, kanske det är det. Men vad är nästa? Vad är framtidens content och inspiration för målgruppen?
Ja, gud, det är ju så himla svårt det där. Det känns som att det bästa är ju också att man hela tiden ser vad andra gör. Och så tar man liksom en liten printscreen och så tänker man, det där ska jag tweaka på något sätt. Liksom. Mm. Det är ju verkligen så.
Verkligen.
Hur har ni resonerat kring det här med att ha låst content eller öppet content?
Ja, men det är spännande. Vi har, bloggen är faktiskt öppen. Och det är ju de flesta bloggar tror jag i alla fall. Och sen har vi just nu våra e-books och recorded webinars. Liksom, de har vi bakom gate. Mm. Och det är väl lite så här, och testa sig fram. Jag har liksom inget bra svar. Vi vill ju ha in nya namn såklart, samtidigt som vi vill sprida vårt content. Så jag tror det bästa är ju liksom att testa båda vägar. Mm. Och se liksom vad som ger mest.
Mm. Jag tycker det är en jätteintressant fråga. För man slits ju lite mellan det här. Det är ju lite, det är ett modernt tankesätt, men fortfarande det gamla tankesättet. Att man har vissa saker öppet, man har vissa saker bakom en mailadress och så samlar man in den mailadressen och så fortsätter man nurture den personen. Det är väldigt logiskt, man kan förstå den processen. Men samtidigt slits jag lite med det här att om man har riktigt bra innehåll, då borde man ju vilja att alla ska läsa det och bli inspirerade och lära sig om sin tjänst och sen vilja köpa den. Så jag slits hela tiden mellan de två olika polarna att var ska man vända sig. Så nu när vi liksom håller på att bygga upp ett nytt marknadsteam i Norge och ska gå in mer på den marknaden, så är jag så sugen på att låta allting vara öppet. Mm. Men det sätter ju krav på att man omvärderar hur man ska mäta marknadsföringens framgång. Man kan ju inte mäta konverteringar. Konverteringsgraden kommer ju stört dyka på webben. Vad ska vi ha för mätpunkter då?
Det är ju en jättesvår fråga liksom, för att det är ju inte trendigt att ha massa forms med liksom, fylla i 7 saker innan du får titta på någonting. Så det är ju verkligen en balansgång det där. Men jag tror ju precis som du att det, liksom, vi behöver tänka mer kring att vi ska, att folk ska få tillgång till det än att vi ska be dem om alla uppgifter.
Verkligen. Nej,
jag tror ändå vi är på väg ditåt på något sätt. Jag tror att tiden att mäta varje konvertering, att man behöver konvertera för att få läsa en guide, att man mäter konverteringsgrad på det här sättet, att den tiden är lite på väg att glida ur tiden. Att det är mer öppet och när det är så, det är så många som jobbar med content och det finns så himla, himla mycket bra content ute på nätet. Det finns liksom man behöver ha riktigt bra grejer. Man kan inte ha en halvbra guide bakom lås och bom och sen tycka att det är good enough, utan man behöver ha liksom på riktigt grymt innehåll och på riktigt inspirera. Så jag tycker det känns väldigt spännande framöver att testa det här. Så får vi se hur det går.
Ja, men definitivt. Ja. Men när ni ändå är inne på det här lite grann och pratar framtiden och lite trender och sådär. Vad tror ni om det här med det fysiska event då? För jag tänker nu börjar samhället så sakta ligga upp här efter pandemi och grejer. Kommer man vilja gå på fysiska event framöver tror ni? Eller vad
jag älskar ju fysiska event. Men jag är ju också liksom uppvuxen med att göra business to business events. På mitt första jobb och jag tycker det är jättebra liksom, med det här digitala. Det blir liksom att det är mer tillgängligt, vi behöver inte resa så mycket, det kostar inte samma. Men jag tror ju ändå att de fysiska, de bra eventen liksom, det personliga mötet, det kommer komma tillbaka, för att dels för att man tycker att det ger ett värde liksom, att mötas face to face, att man liksom lär känna varandra på ett annat sätt. Och sen liksom upplevelsen i sig att vara, beroende på vad det är för typ av event. Men jag tror absolut att det kanske inte kommer tillbaka i den skalan det var innan. Men jag tror ju att det kommer absolut tillbaka.
Mm. Ja, alltså jag tror som du. Jag saknar också de här härliga, kanske lite större eventen där man kan välja olika föreläsare, där man kan träffa andra marknadsförare och hela den här biten. Men däremot så tror jag att tiden för de här halvtaskiga frukosteventen som egentligen är maskerade som någonting annat är över. Man har lite högre krav just nu.
Ja, men det tror jag med. Och sen det går ju aldrig att ersätta det där liksom informella minglet vid liksom kaffeapparaten på ett fysiskt event eller på middagen. Det finns ju inte på det digitala liksom. Hur man än försöker så är det ju det där när man står och väntar och börjar prata med någon. Det är ofta då liksom de bästa affärerna startar.
Ja, men verkligen. Hur ser ert samarbete med sälj ut då i ert marknadsteam? Hur många säljare har ni och hur jobbar ni ihop?
Men jag skulle säga att redan från start så var det väldigt tydligt liksom att marknad och sälj ska stå nära varandra. Och det var väl det viktigaste för mig också när jag gick in i den här organisationen, att man har det moderna tänket. Så att idag är väl vi, vad är det? Är det 5 säljare och sen så har vi precis etablerat en BDR, SDR, BDR liksom funktion som började i 2 stycken i våras. Och vi jobbar ju, jag och säljchefen har ett jättebra samarbete med liksom, vi har ofta liksom kickoffer och sånt där ihop. Sen har vi såklart marketing meetings har vi också varje månad där vi diskuterar liksom gemensamma saker. Sen så vill jag att mitt team liksom ska vara med på säljmöten, både på prospektsmöten men också på kundmöten liksom, för att verkligen komma in i säljet, och det uppmuntrar ju våra säljare till mycket också. Och sen med BDR:erna så håller vi på att bygga upp liksom hela inbound-strategin. Så där har vi också liksom ett avstämningsmöte där vi går igenom. Liksom, ja, men har vi leadscorat rätt? Har vi tagit action rätt? Just nu gör vi det lite mer manuellt för att lära oss mer liksom om hur vi ska kunna automatisera det. Så det är liksom under uppbyggnad. Men jag skulle säga att vi är liksom, ja, men jämfört med andra organisationer jag har jobbat i, så står sälj och marknad väldigt nära varandra här.
Ja, men jag tycker verkligen som det låter som du säger, både det här med löpande marketingmöten och att ni också har den här BDR-rollen då. Två stycken, det låter ju jättespännande. Härligt. Jo, men jag tänkte också på det här, ni då som är ett SaaS-bolag och sen också då har era målgrupp SaaS-bolag. Det måste ju vara lite speciellt, tänker jag, att göra marknadsföring till bolag som är likt en själv. Hur är det och finns det några utmaningar i det?
Alltså framförallt är det väl att, alltså, SaaS är ju ganska så bra på marknadsföring, så det är klart man får lite så här mindervärdeskomplex ibland att så här, ja men gud, det hade varit lättare att rikta sig mot någon så här tung gammel industri eller någonting, behöver man inte vara lika cool. Så det är väl så här, samtidigt är det ju också tacksamt för att våran målgrupp är ju liksom kanske mer digitala också än en annan målgrupp, så att på så sätt så finns det liksom två sidor av det.
Jag tycker du sätter verkligen så här huvudet på spiken där. Det är exakt så jag upplever det i vår marknadsföring också. För vi jobbar ju dels med ekonomisystem då. Sen jobbar vi också med e-handel och CRM och den typen av system. Och det är ju liksom, det är hur stor skillnad som helst mellan de här två målgrupperna. Dels i hur digital man är, men också i avseende att jobbar man med och är i den här typen av techbransch och sådär. Man har rätt så bra koll på marknadsföring. Man ser igenom de enklaste typen av marknadsföring. Man klickar inte lika mycket på saker om det inte är riktigt, riktigt bra. Medan den här andra typen av kanske lite mer traditionella ekonomisystem och det är inte en lika uppvaktad målgrupp. Och där kan man göra mycket mer saker som går hem. Och jag tycker det är så kul att jobba med båda. Men det är verkligen utmanande när man ser så stora skillnader på de målgrupperna.
Ja, och det är ju lite det som är tjusningen. Jag menar, våran huvudbuyer-persona är ju egentligen liksom finans- och ekonomifunktionen på SaaS-bolag. Och där är det ju också lite olika. Alltså, det är väl kanske inte den mest digitala målgruppen inom SaaS-bolagen. Men jämfört med kanske hur ekonomi är på liksom ett industribolag så är det ju det. Så att det är liksom, det är spännande att se hur utvecklingen går. Men jag menar, alla blir ju mer och mer digitala, så på så sätt så är det ju tacksamt att rikta sig mot SaaS-bolag.
Verkligen.
Såklart.
Spännande.
I förra poddavsnittet här så pratade vi ju ABM med Erik Annerberg som var med. Har du någon erfarenhet av ABM sen tidigare, Emily?
Jo, men det har jag, eftersom jag har jobbat på ERP-bolag där man liksom säljer till enterprise-företag, så är det klart att där jobbade vi ju mycket, då var det ju liksom ett team där man jobbade med att sätta upp liksom en ABM-strategi, eftersom det var så många stakeholders som skulle ta beslut inom ett specifikt bolag. Så då var det ju ganska så lätt att targeta. Här är det ju liksom, våra kunder är ju liksom mindre mellanstora, vi är ju inte uppe på enterprise-nivå än. Så när man gör ABM nu så är det ju liksom, vi jobbar mer liksom med klusterbaserade, för det är ju till exempel om du ska liksom rikta på LinkedIn behöver du ju ha minst 300 personer för att du ska få göra en riktad annons eller något så. Och då funkar ju inte det ofta på mindre företag. Men där jobbar vi faktiskt väldigt nära med sälj, att få till, alltså inte bara själva marknadsföringen, att den ska peka dem på näsan, utan jobba med personaliserad kommunikation. Är det liksom ett bolag där vi vet att det här liksom, det kommer komma in med liksom 95% säkerhet, vi behöver en liten push. Då är det ju värt att marketing tar sin tid och tweaka lite content specifikt och så. Och vi har testat en hel del främst på LinkedIn och göra det liksom mot större, alltså, vad kan man säga, programmatisk ABM egentligen, med lite liksom så här halvstora målgrupper, men har ett väldigt riktat budskap. Och vi ser ju att klicksen ökar när vi liksom talar mer till dem. Ett exempel kan vara att vi berättar att när vi gick in i, eller liksom började fokusera på Danmark, vi har en konnektor till det större liksom danska ekonomisystemet. då ser ju alla som har det där, ser ju det liksom.
Mm.
Så att absolut, jag tycker ABM är ju också, det tar ju tid och resurser, så man kan inte säga ja till allt som sälj frågar om, för att det liksom är ju mer, du behöver ju lägga mer tid på den typen av aktiviteter, men det ger ju tillbaka, så är det större affärer så är det absolut värt det.
Mm. Mm. Verkligen. Men att jobba med marknadsföring och att vara marknadschef i den här branschen, du tänker IT-branschen, vad tror du det är? Vad tror du är utmaningen med att just leda marknadsteam inom den här branschen?
Ja, men dels är det väl att det krävs ganska mycket utbildning av personalen, för att det är inte så att man kommer in, om du inte har jobbat med precis liknande saker innan, så är det ju inte som att komma in på ett retailbolag där du typ känner till produkterna som konsument, utan det handlar ju hela tiden om att lära dina anställda eller dina medarbetare liksom träffsäkra budskap, hur, alltså själva liksom tekniken kanske är det enklaste för dem, men man måste få ihop, man måste ha en så stor förståelse för businessen och även tekniken. Och det tror jag är en utmaning, särskilt på liksom större, äldre IT-bolag, där kanske marknad har varit som en liten separat sjö som har gjort liksom flyers och sånt back in the days, och liksom transformera hela det här till att faktiskt vara liksom väldigt sälj- och affärsdrivna.
Mm. Jag tror du har så rätt där när det kommer till liksom just det här, att dels om man jobbar på ett mer traditionellt typ av IT-företag, att förändra den här bilden på vad marknad kan hjälpa till med och vad marknadsfunktion är, där du kanske har en mycket mer ett framåtlutat företag som verkligen har med sig det här från grunden i starten. Det pratade vi med Mika Messa om redan i våras, det här med intern marknadsföring, att liksom att marknad har sin plats, så att man som företag vet vad marknad kan hjälpa till med. För det är inte helt självklart om man kommer från den här gamla traditionen att marknad gör flyers och snygga slides.
Mm. Precis, nej men det är det ju. Och där har man ju såklart ett jobb i ledningsgruppen, och det gäller ju liksom alla funktioner, men att liksom man ska förstå vad alla gör och hur alla funktioner hänger ihop för att tillsammans liksom kunna nå målen. Och det tror jag att i takt med att man växer så är det ju superviktigt att man inte tappar det, för att när man inte kan prata om det på fikan längre för att man helt plötsligt har blivit för många, då måste man ju få med alla på tåget, för att det är ju just, det är ofta okunskap som gör att man inte samarbetar bra.
Verkligen. Det stämmer verkligen.
Men det här med ditt engagemang för olika typer av nätverk då, Emelie. Du har ju startat ett eget nätverk för marknadschefer inom SaaS-bolag, och du är med i Lady Circle och sådär. Vad kommer det här engagemanget och drivet ifrån kring nätverk?
Jag är nog en föreningsnörd i grund och botten. Så här, en sån som var med i styrelsen för studentföreningen och segelklubbens styrelse i flera år. Så det där har liksom alltid funnits med mig. Men framförallt så här, Lady Circle, det är ju liksom en organisation för unga kvinnor upp till 45 år. Och där sitter jag som marketing manager för den svenska huvudstyrelsen då. Och det är ju liksom det är en så stor del av mitt liv. Det är liksom en livsstil. Vi är 150 klubbar över hela Sverige, 1700 medlemmar, som nu då har det ju varit såklart en utmaning i corona att träffas fysiskt, men vanligtvis så träffas vi ju liksom regelbundet i våra klubbmöten, vi träffas på liksom regional nivå, vi träffas på nationell nivå, vi gör, och liksom hela syftet är ju socialisering, utmana sig och testa nya saker, vidga sina vyer, det är liksom så här riktigt systerskap. Och det är ju klart att när det är en så stor del av ens liv, så har jag också känt då att då vill jag ju engagera mig på högre nivå än att bara vara med i min egen klubb. Så det är väl liksom så här, det är väl, ja men, förena nytta med nöje liksom, hobby, dela med mig och bidra. Mm. Och om man säger så här med SaaS-nätverket var mycket att jag skulle precis börja på Junium och har väl känt att det skulle vara kul att liksom vara i ett sammanhang med andra som har liknande utmaningar. Mm. Och det finns ju liksom såklart många nätverk för marknadschefer, men då betalar du ju en extern part som då bestämmer innehållet till stor del, men också bestämmer vilka som ska vara med. Här kände jag ju att jag får möjligheten att tillsammans med andra som har samma liksom utmaningar forma någonting själv. Så det bygger ju på att liksom de andra deltagarna, marknadscheferna då, från olika SaaS-bolag är med och bidrar. Det finns ju liksom, det är ett organiskt växande, så det finns ju inga, det är inga medlemsavgifter, utan alla drar sitt strå till stacken.
Mm. Just det. Och nu har ni har hållit på ett år ungefär nu då?
Ja, men precis. Mm. Vi har hållit på ett år och hittills bara digitala träffar. Mm. Men nu hoppas vi ju i höst att vi ska kunna ha fysiska träffar. Och, men det känns som att vi verkligen har lärt känna varandra och även utanför nätverket dra nytta av varandra. Som igår hade jag en sittning med en tjej i nätverket och pratade om referral sites till exempel. Och det är så här, man bara slänger ut frågan så det är alltid någon som kan ge input. Och det, ja, men det är superbra. Och målet är inte att vi ska vara liksom 50 pers, utan nu är vi väl en 15 stycken. Och vi vill ju att så många som möjligt av de här ska vara liksom aktiva. Inte att man dyker upp någon gång då och då, utan att man verkligen liksom, ja, men är som en grupp som liksom litar på varandra och frågar varandra.
Just det. Sitter alla i Sverige eller i Norden på något sätt?
Nej, men det, än så länge är det Sverige faktiskt. Och främst, tanken var ju att jag skulle vilja ha det fysiskt, så då har det varit Stockholm. Så som det är nu så är tanken att det är några som inte jobbar i Stockholm, så de kommer få komma då när vi ska ha fysiska träffar. Och sen får vi se lite, vi kanske gör någon hybrid av det längre fram för att bredda. Det är lite vad vi känner för, men alla är liksom med och bestämmer, ansvarar för innehåll, bjuder in om vi ska ha externa gäster, och sen är det liksom jag som koordinerar allting.
Gud vad spännande att följa hur det går också här framåt nu. Och hoppas att ni kan få till någon fysisk träff då.
För ja, men vi har en preliminär i oktober. Så att det hoppas vi verkligen. För det känns som att man känner varandra, men man har aldrig träffat.
Ja. Ja, jag känner igen det där. Men det är faktiskt väldigt härligt det här med att få inspiration av varandra. Det är ju det absolut bästa. När man bara kan sitta och prata med någon annan som är i samma situation. Och dela erfarenheter. Typ som vi har nöjet att göra i den här podden, Pernilla.
Ja, men det är ju verkligen så. Och jag kan tänka mig att det kanske inte är så många andra heller som man kan fråga om något sånt väldigt specifikt ämne. Liksom att det kan vara en liten marketingutmaning eller en liten del av någonting som kanske bara marknadsförare inom en viss bransch förstår sig på.
Mm. Ja, men så är det ju. Det skiljer ju sig mycket liksom. Och det kan vara intressant att utbyta erfarenheter med andra typer av marknadsförare i andra branscher. Men just nu känner väl jag, när jag ska skala upp, att jag behöver liksom input från andra som förstår grejen, har lite mer komplexa säljcyklar och så vidare. Och då är det här jättenyttigt.
Mm. Det är klart. Förlåt.
Nej, men Emelie, nu när du ska växa ditt marknadsteam så här mycket framöver kommande år, vad är det för någonting du letar hos de kandidaterna som du får upp ögonen hos?
Alltså framför allt så vill jag gärna ha någon med bakgrund från IT och SaaS B2B marketing, för att startsträckan är ganska så lång annars, för det är ju liksom en komplex produkt. Sen säger jag inte att man måste ha det, men jag tittar ändå mest åt den typen av profil. Mm. Och sen ska man ju vara en doer som vill göra många olika saker. Även ifall vi har roller på pappret, så är det ju så att man gör ju mycket mer än sin roll. Mm. Så man får ju liksom vara den här som gillar att exekvera. Vi har ju liksom ingen som sitter och gör strategier hela dagarna. Det kommer ju dröja lång tid till vi har liksom det behovet. Så att man behöver verkligen kunna ha liksom både helikopterperspektivet, men liksom verkligen göra på skruv- och mutternivå också.
Mm. Så sant.
Ja, det där känner man igen. Man behöver många verktyg i sin verktygslåda för att jobba som marknadsförare.
Verkligen. Vad händer hos er på Junium i höst då? Vad ligger top of mind hos dig just nu?
Oj, ja, nu har man ju rivstartat här. Nej, men först ut är väl egentligen att jag håller på att omborda vår demand generation manager då. Han sitter faktiskt i Zagreb. Så att vi ska träffas första gången här om 2 veckor. Då flyger han hit faktiskt. Så det är ju liksom målet. Sedan så är vi partner på SaaS-gäst, det här eventet här som SaaS Nordic ordnar i september. Mm. Så det är klart att förbereda. Jag håller på med, vi ska ju ha talaslott där och så. Men sen stänga affärer så mycket som möjligt under Q3 och Q4, samtidigt som man ska planera för 2022, för det kommer ju liksom vara året när vi ska ja, men liksom växa rejält, både på nya marknader, befintliga, men också mycket inom informorganisationen för liksom riktigt så här skala upp. Man behöver liksom så här, nu under hösten är det både att verkligen exekvera, men sen också okej, vad gör vi nästa år?
Mm. Det var spännande. Hur tänker ni om att gå in i nya marknader då? Marknadsföringsmässigt?
Ja, alltså där är det ju också tacksamt att man kan testa digitalt och det inte kostar så mycket. Så att vi har väl en, men liksom när vi började nu med UK, då har vi liksom en new market entry checklist som vi på marknad ansvarar för. Med att liksom såklart undersöka hur stor är målmarknaden, hur många bolag finns det där? Vad finns det för konkurrenter? Vad finns det för konnektorer? Vad finns det för hinder? Så lite så här SWOT-analys som man tänker. Och sen så börjar ju vi på marketing med digital ads, så då har vi kört LinkedIn och Google Ads då först. Och sen så börjar ju BDR-erna då liksom prospektering, liksom krasst, och outbound calls. Och sen försöker vi ju liksom mixa ihop detta, och då har det naturligt blivit så att vi har slussat in dem i våran webbinarserie, och då såg vi ju liksom direkt att shit, det är folk från UK som signar upp sig. Så mer strategi än så finns inte i dagsläget, utan det är liksom vi checkar av våran new market entry checklist liksom, och sen efter det börjar vi jobba, och sen så har vi ett möte och utvärderar, och sen kommer det nog justera sig beroende på, men att tyska marknaden, ja men där är det ett språk att ta hänsyn till och något som är mycket större, men med UK har vi testat så här, och det känns som att det är liksom, ja men vi ser ju resultat och vi går framåt, och så ska det bli intressant att utvärdera också.
Ja, jag tycker det är så roligt när man pratar om såna här saker, när man pratar liksom så här, market strategy och new market, och det är så här väldigt, det låter så himla stort och speciellt, och sen så när man bryter ner det så är det alltid så här, och då gör man precis det som man alltid gör, man annonserar, man AB-testar, man ser vad som går bäst, det är webbinar, det är andra typer av content, så man kommer alltid tillbaka till precis samma sak, men det låter så himla stort och speciellt.
Ja, det gör ju det, och jag menar, vi har ingen stor jätteresearch kring det, utan det är väldigt down to earth, liksom checkar av att vi har gjort de här sakerna för att någonstans säkerställa att marknaden är intressant. Och det tror jag liksom är det viktigaste. Jag menar, det finns de som går in på nya marknader och har liksom, tar kontakt med experter, och det är hej och hå, det kostar pengar och så. Men idag kan man testa så himla mycket själv och liksom få i alla fall en signal, är det liksom värt det här?
Just det.
Väldigt spännande.
Ja, det låter jätteintressant. Jag tänkte på det, Emelie, du berättade för mig lite innan vi drog igång här att du då och då brukar köra en sån här workation som lät så himla härligt, att du åker iväg en tid utomlands med några som du känner och jobbar och har lite vacation samtidigt. Har du någon sån planerad inför hösten?
Jag har inte det just nu, för Lady Circle har så mycket planerade saker som jag ska göra, så att om de eventen kommer kunna bli av beroende på corona så blir nog nästa workday först i november. Men är det så att saker blir inställda så kommer jag nog dra redan i oktober. Jag brukar köra 2 eller 3 veckor varje gång och byta arbetsplats, och det här har jag gjort i 3 år, och det är så mycket energi och man blir liksom så mycket mer produktiv, för du vill ju kunna vara ute i, jag åker alltid till varma ställen då, vill kunna vara ute i solen så mycket som möjligt när du inte jobbar, så att det är ju så här, och det gör corona nu är ju också att nu får jag ju med mig kompisar, för nu är alla arbetsgivare mer flexibla, och nu får vi våra covidpass, så att man får liksom se det positiva med det här också.
Just det. Dra fördelar av att vi jobbar på den typen av jobb som vi gör då, att man kan.
Ja, men så är det ju. Jag kan ju verkligen vara, jag menar, han som jobbar för mig som sitter i Zagreb, han kommer ju alltid jobba remote. Det finns ju liksom, vi kommer ju inte ha ett kontor där, och han kommer ju inte flytta hit, så att det spelar ju verkligen ingen roll.
Gud vad härligt. Men stor tack, Emelie, för att du var med i podden. Jättespännande.
Ja, men tack själva, himla kul att vara med. Det känns ju nästan som att vi har blivit kompisar nu.
Otroligt. Det
tycker jag verkligen. Ja. Men stort tack till dig, och stort tack till dig som har lyssnat. Och tycker du det här var intressant, så glöm inte att följa eller prenumerera på den plattformen som du lyssnar på.